Podplay.
19 sekunder. Hon ska vi fan göra på den måndag. Vi kör först United, sen Spurs. Och mitt barn vaknar. För hela ditt jävla liv, Pontus. Dra någon anekdot om Birmingham-dialekt som vi har varit. Hej. Om vi får läge och snacka skit om Arsenal, så ta det. Deras fans är så jävla dåliga på att ta det. Nu kör vi. Och så inget jävla hittepå.
Kicken Rush, Sportexpressens podd om Premier League, tillbaka med mig, Joakim Rydström. Här i studion mitt mot mig, Pontus Wainemo.
Pontus One Take Wainemo, ja, som också känns som. Ja.
Och live and direct från föräldraledigheten så har vi Petter Two Times Landén.
Varför Two Times?
Jag vet inte, det bara kom upp i huvudet när han sa One Take. Jag vet inte vad det betyder. Men du kan väl leva
alltså,
med det?
Jag är en ganska mycket One Take person, måste jag säga.
Ja.
Jag tror vi behöver ta om det här, hörni. Det där funkar inte riktigt.
Det var roligt. Du, Petter, Pontus gjorde succé förra veckan när han benade ut, eller förra var det, benade ut nordvästbrittiska dialekter. Har du en brittisk favoritdialekt?
Ja, jag är lite förtjust i Sheffield-dialekten. Som gammalt Arctic Monkeys-fan så var det liksom en jag fick ganska tidigt till mig. Jag gillar Manchester-dialekten också, men det är liksom tråkigt att säga. Ja, så jag säger Sheffield.
Vad är det som gör den så himla, vad är det som gör att den sticker ut, Sheffield-dialekten?
Alltså jämfört med andra brittiska, alltså delar av det brittiska dialektfloran så att säga.
Ja, exakt. Ja, men vad är det som gör att den, vad är det som skiljer den från Mancunian till exempel?
Jag gissat ett par ord, kanske lite hur man gör med diftongerna, kanske lite satsmelodi.
Mm-hmm. Mm. Du har inga bra stories på liksom. Hur?
Ungefär det är du ute efter, eller?
Ja, men lite. Jag tänkte bara säga, vad är det som gör Sheffield-dialekten till en speciell dialekt?
Det är lite skönt, för man hör ju att Petter har ingenting att komma med och Pontus har någonting att komma med. Är det där som är grejen?
Jag har ingenting att komma med.
Alltså, grejen är att jag fick den här lite på uppstuds, va? så att jag har riktigt funderat ut exakt allting.
Du förbereder aldrig det första jag säger, Petter.
Nej, precis. Och jag har nog aldrig tagit något så dåligt på volley hela mitt liv.
Nej, jag är besviken faktiskt. Jag måste säga det. Jag trodde du skulle naila det här bättre.
Ja. Mm. Ja, vad fan ska jag säga?
Vad har du att säga för dig själv?
Jag är besviken på dig med.
Ja, okej, vi är besvikna på varandra. Vet ni vad vi gör? Vi går vidare i sådana fall. Det här blir så, det blir lite dålig stämning här. Jag tycker det är tråkigt. Så vi kan fortsätta med ännu sämre stämning, ärligt talat. Så vi kommer att hamra på silly season sen. Med risken till och med att det ramlar in nyheter under tiden vi spelar in, ska sägas. Men, för vi bandar vid lunch nu på Deadline Day. Men vi börjar med Mason Greenwood. Alltså, som...
Det är roligt, förlåt, innan vi går in i det riktigt allvarstyngda. Det är ju väldigt så här, det är väldigt den enda gången liksom i den här poddens historia vi faktiskt liksom sätter oss en måndag tidigt och spelar in. Då är det ju den dagen som det kommer ske en himla massa nyheter som vi missar. Och sen så nästa vecka kommer vi garanterat inte spela in. Och sen så kommer det rinna ut i sanden. Fan vad vi är sådana makalösa fuck-ups alltså.
Jag tror faktiskt att vi på alla plan misslyckas nästan alltid med att spela in vid rätt tillfälle. Det är korrekt. Och idag var det liksom sämre än någonsin. Men det kommer bli kul ändå.
Ja.
Vi får säga åt Johan att klippa så fort som möjligt. Så att vi kanske åtminstone kommer ut hyfsat tidigt för de som inte sitter och väntar för länge. Som sagt, vi bandar vid lunch. Nu börjar vi med Mason Greenwood som igår greps misstänkt för misshandel och våldtäkt. Det var bara timmar efter att hans flickvän, 20-åriga Harriet Robson, anklagade honom för övergrepp. Hon postade på Insta. Det var flera bilder på sig själv som visar blåmärken och en bild med en sprucken blodig läpp och blod som rinner ner för halsen. Och så skrev hon: till alla som vill veta vad Mason Greenwood faktiskt gör åt mig. United meddelar att de stänger av Greenwood och polisen i Manchester bekräftar att han grips av polis. Men det här är ju förstås alldeles oerhörda och fruktansvärda uppgifter. Eller?
Tillägg viktigt också är att det också cirkulerat en ljudinspelning där man hör... Alltså grejen är att jag känner inte till Mason Greenwoods röst tillräckligt bra för att kunna verifiera om det är han som pratar eller inte, men tillräckligt många har sagt att det är det för att man ska känna att det är väldigt trovärdigt. Men där han försöker tvinga till sig sex från Harriet Robson. Mm. Det är ingenting vi spelar upp här, men det finns ju att finna om man skulle vilja höra det. Det är ju väldigt tv innan, va?
Mm. Men vad säger ni om det här då?
Ja, vad ska man säga? Jag hoppas att han aldrig mer spelar fotboll. Mm. Så det vill alltså det här är ett problem som går så långt bortom fotbollen, och det är ett problem som går långt bortom Manchester United. Det är ett ja, det enda man känner bara att jag hoppas att han hamnar i fängelse, att han straffas för det här, för det är ju, ja, det ska väl göras någon form av rättslig bedömning kring det här, men av allt att döma så är det ju inte så ska han ju aldrig mer spela fotboll, han ska sitta i fängelse. Alltså det är väl inget snack om den saken, och vad som händer härifrån det får ju tiden utvisa. Men det är väl bara jag bara ber på mina bara knän att fotbollen tar sitt samhälleliga ansvar liksom.
Jag är positivt överraskad över att så att säga, polisen så tidigt är på det här. Jag vet inte om Harriet Robson har på något sätt lämnat in allt det material hon har samlat in till dem direkt, eller om de tog det från sociala medier som alla andra, men de verkar ha agerat snabbt.
Ja, väldigt snabbt känns det som, faktiskt.
Ja, plockat in Greenwood, hållt förhör. Så att det finns ju den positiva aspekten på att det händer saker direkt. Sen finns det finns många, precis som Pontus säger, så när man ställer frågan så här, vad säger ni om det här? Vad är det vidriga brott han har utsatt henne för? Om man ska låta liksom, den juridiska alltså allting ha sin gång, men det finns ju ingen anledning att misstro henne. Och som många redan har pekat ut, många av de videorna och ljudupptagningarna är ju från olika tillfällen, flera månader mellan varandra. Så det här är ju liksom ingen engångsföreteelse. Det är ju inte någon typ av masterplan för att sätta dit honom, utan Harriet Robson har ju blivit utsatt för våld, psykiskt, fysiskt, och bestämt sig för att dokumentera detta under en ganska lång tid. Vilket gör det hela ännu värre, eller alltså, det gör det så jävla hemskt. Jag har lite svårt att ta in det faktiskt.
Det är väldigt starkt av henne att dokumentera, och väldigt starkt av henne att våga gå ut och berätta på det här sättet.
Oerhört. Alltså det är väldigt tragiskt att det ska behövas, att hon ska ha behövt leva i det där så länge. Hon behöver samla på sig allt det här bevismaterialet. Men man ser också, jag ska säga att jag såg inte så mycket som jag trodde att jag skulle se av apologetiska kommentarer eller ifrågasättande av henne, som man sett med Catherine Mayorga och Ronaldo-fallet eller andra likartade fall i fotbollen. Liksom. Jag tycker att det kanske jag som inte har varit tillräckligt djupt in i alla kommentarsfält och sånt för att säga allt det här. Men jag har sett ifrågasättandet, och det är ju det som också är så hemskt, att hon har ju vetat om att hon ska bli misstrodd.
Yep.
Hon har ju vetat om att om jag lägger ut en bild eller ett ljudklipp så kommer det petas hål på. Jag måste ha mer.
Ja.
Och det är bara en av många väldigt vidare infallsvinklar i hela den här historien.
Men om man kikar på Manchester Uniteds reaktion, så har ju de gått ut och fördömer, de säger att de fördömer allt våld. Så finns det ju saker.
Det är ju lite som att liksom, det är som att Hitler skulle säga att han var, jag vet att det är Goodwins lag nu, men det är som att Hitler skulle säga att han är humanist. Du kan ju säga vad du vill, det är ju dina handlingar som spelar roll.
Ja, för det är det jag menar, att det finns lite saker att påpeka. Det är ju, man valde att signa våldtäktsanklagade Cristiano Ronaldo. Greenwoods tröja nummer 11, den bar sig tidigare Ryan Giggs, som varit i rättegång för våld mot kvinnor. Och Ryan Giggs satt på hedersläktaren när Ronaldo återkom till Old Trafford. Så man kan ju prata om ogilla våld, som sagt. Det låter ju bra när man är United och säger det, men vi borde väl förvänta oss mer av dem här, eller hur?
Ska vi säga det, att Mason Greenwood har ju tidigare anklagats för våld i nära relation när han ska ha missat träningar och matcher i november 2020. Då händer ingenting med de anklagelserna, vad jag vet. Men Manchester United kanske borde ha varit mer uppmärksamma. Och det finns ju någonting här som är djupt obehagligt, i att det kan vara så att United har vetat om de här problemen och då inte har liksom tagit, ja, men de har då uppenbarligen inte gjort allt i sin makt för att skydda tjejen liksom. Så det är ju väldigt tidigt inne här, och liksom bortsett från det vi vet så är allting annat spekulationer liksom.
Men det ska sägas att spekulationerna då november 20 rörde sig också om, alltså det här låter ju helt sjukt, men alltså att han ska ha blivit gripen, suspicion of rape and false imprisonment of a 17-year-old girl at his home. Det är ju, som sagt, det är fortfarande bara spekulationer, men det är ju helt sinnessjuka anklagelser.
Ja, verkligen. Och det, ja, med den informationen vi har idag, då är det ju bara liksom be för på våra bara knän att han aldrig mer spelar fotboll liksom, eller att, ja, till att börja med att han hamnar i fängelse åtminstone. Men det är ju det krävs ju någonting av fotbollen i det här också. Alltså ansvaret måste ju, det måste tas ansvar. Det händer för ofta nu. Och det måste liksom tas ansvar.
Ja, alltså den positiva spinnen är ju att det kommer upp till ytan. Vi vet ju inte hur stort mörkertalet är eller hur stort mörkertalet har varit. Det kan man ju också bara spekulera i. Men den här typ Harry Robsons modiga agerande gör ju att det här inte kan sopas under mattan. Kan inte tiga ihjäl det, även om man kan twittra ut "We don't talk enough about Bruno Fernandes." Vilket var, jag hade, kan inte någon liksom bara lära sociala medieansvarig hålla käften när käften ska hållas, tycker man. Men det här är ju faktiskt som så, vi pratade om, jag twittrade om det, och jag tycker det är värt, om ni orkar och vill, att lyssna på det gamla Kick and Rush-avsnittet The Bang is Back Together, när Ronaldo signade för United igen, och vi diskuterade varför hyllningarna av Ronaldo var så problematiska. Och Therese, tror jag det var, som öppnade med att vem är fotbollen för? Och vad gör det här med hur folk ser på ett lag och på fotbollen och allting? Och det är liksom, för det är ju problematiskt, inte minst som kvinna, att alla känner ju till liksom Ronaldos brott med Catherine Mayorga, som man har erkänt, inte utåt, men till sina liksom, juridiska personer i sin närhet. Men liksom, det här blir ju bara steg för steg för steg, att liksom, fotbollen måste ta ställning här om de ska fortsätta vara en vidrig, kvinnohatande institution eller någonting annat. Det är det kommer att kokas ner till, liksom den här Greenwood-historien, tycker jag.
Ja, jag håller med.
Ja, men verkligen. Det finns ju något problem i att man, det blir så himla mycket Manchester United-fokus här, eftersom de är involverade i de här situationerna som de är. Men vi ska ju komma ihåg att det här är inte ett Manchester United-problem. Det här är ju ett människoproblem. Och det tycker jag är viktigt, ja, att man kommer ihåg.
Det är bara att titta hur det ser ut. Med Benjamin Mendy, som just nu sitter häktad. Jag menar, alltså, City har ju inte gjort någonting där. Alltså, om vi bara ska prata om det, olika lagproblem och sånt där. Alltså sitter ju stängt av honom, men han sitter ju häktad. De har inte gjort ett skit. De har inte gjort ett dugg för att följa upp det heller. Det är inte så att de har visat någon prov att de vill ta krafttag mot den här kulturen i ett lag eller ett omklädningsrum. Yves Bissouma som greps också, det var ju också misstänkt våld mot kvinna. Han känns mer som att det snackas om var han ska han gå till Newcastle nu, eller är någon annan som ska ha Yves Bissouma. Som att vi nästan har glömt det.
Ja.
Nej, det är bara, det, jag tycker inte det finns så mycket att säga, för det finns liksom inga åsikter att ha mer än att han, det är bara ett, sätt honom bakom lås och bom, två, fotbollen, ta ansvar liksom, mot, det är såna otroliga förebilder för så många människor, och det går liksom inte att sopa sånt här under mattan längre. Det går inte. Och det är bara, jag hoppas för Manchester Uniteds skull att de där spekulationerna från november 2020 inte var mer än en rykten eller anklagelse eller vad det nu kan vara. Men skulle det visa sig att det fanns liksom någon form av minsta lilla fog för det, liksom, då är Manchester United som klubb helt körd, tycker jag.
Det är det faktiskt.
Ja, alltså, jag, och där kan jag vända på det. Jag hoppas att du har rätt i allting. Som jag är jätterädd för att det går att sopa under mattan. Att Manchester United är så stort och mäktigt att det finns en väg runt det här. Det är liksom väldigt dystopiskt att se på det så, kanske. Men jag vill tro och hoppas verkligen att det här inte går att blunda för. Men jag är bara rädd att man ska liksom blinka lite för länge och så har det gått 6 månader och Mason Greenwood har skickats på någon typ så här liksom, jag vet inte, någon slags kurs eller någonting, och sen är han tillbaka och sen så slätas det över och så fortsätter det, för att Manchester United, eller det behöver inte, alltså nu blir det ju United för att det är hans lag liksom, det skulle kunna vara vilket Premier League-lag som helst egentligen, men att de liksom lyckas släta över för att de är så stora och mäktiga och fotbollen är den här enorma industrin liksom.
Okej. Deadline day då, det är ju ändå idag. Som sagt, återigen, klockan är 12.25. Det kommer hända svin mycket grejer efter att vi har spelat in, sannolikt. Men jag tänker så här, jag kommer spotta ur mig klara deals, eller grejer som har typ lite substantiella uppgifter, och så får ni kommentera det.
Ja.
Det är skitenkelt. Så vi börjar med svenskkopplingen. Man gör ju så, finns en svensk så är vi där. Dejan Kulusevski och Alexander Isak kan snart bli klara, eller bli aktuella för att möta varandra i Pontus Wejnemos största favoritderby.
Mm.
Faktiskt. Detta ifall då det blir klart med Spurs respektive Arsenal. Där Kulusevski enligt uppgift sägs vara helt klar. Enligt uppgift återigen. Jag vet inte om
han, han finns ju på bild när han flyger från Turin.
Ja.
Alltså det är klart.
Det är klart.
Ja, det är klart.
Och Isak har setts på ett köpcentrum i London.
Inte bara det. Det var väl en bil med registreringsskylten I5 AAK som sågs utanför Emirates.
Nu jävlar.
En Rolls Royce reggad i London under 2022.
Ja, det har någonting. Men alltså så här, det här finns ju mycket att plocka isär om Kulusevski, Isak. Men kör, ni får, Pontus, du får börja.
Ska vi börja med någon av dem kanske?
Börja med Kulusevski.
Ja, men där finns ju mer substans. Mm. Liksom. Där finns det ju faktiskt en övergång som kommer att hända. Och hur tråkigt jag än tycker att det är att Kulusevski ska spela i ett rivaliserande lag, så tycker jag att det är superkul att få se honom på den största scenen av dem alla.
Mm. Oavsett... Riktigt mycket skitsnack om Liverpool att de skulle vara liksom rival med Tottenham.
Ja, men alltså rival om höga positioner, menar jag. Men
det är de ju inte. Det är de inte.
På sikt, på sikt. Någonstans, ja. Det är mer rival än vad West Ham är, även om West Ham ligger före.
På sikt är alla rivaler.
Nåja. Jag kommer ju såklart hoppas att Kulusevski gör 3 mål varje match, med att Spurs förlorar med 4-3 varje match.
Mm.
Lite åt det hållet. Men jättekul att se honom. Och Conte verkar ju vara ett fan. Och så jag bara hoppas att han får plats. Det har inte liksom, jag har svårt att se exakt var någonstans i en startelva han ska vara. Men ja.
Ja, men jag tänker på det också. Dels så är det ju, visst var det Fabio Paratici som typ teknisk direktör eller sportchef och Conte som tränare som liksom tog honom till Juve innan det liksom bröts ur.
Ja, Paratici var det i alla fall.
Ja. Och grejen är, jag har sett lite rykten om att Kulusevski skulle bli någon slags wingback i Contes 3-5-2, 5-3-2,
ja.
Whatever you want. Jag har väldigt svårt att se det.
Jättesvårt.
Dels, antingen skulle han utgå från vänster och, för att han är vänsterfotad, och det ser inte hända att de inte skulle ha typ Reguljon där.
Ja.
Eller skulle han gå från höger och skära in i banan, och vad jag vet så har Conte inte någonsin använt sig av någon slags inverterade wingbacks liksom. Utan de är ju där för att hålla bredd.
Ja, exakt.
Så däremot, jag vet ju, Kulusevski har ju själv sagt liksom, när han kom till landslaget och så här, och frågade liksom, vad vill du helst spela? Och då, om man själv skulle få bestämma sig, så vill han ju vara precis bakom anfallarna i någon slags i brist på annat ord, nummer 10-roll.
Ja.
Det finns ju ingen utpräglad sån i Tottenham. Men ja, Dele Alli har ju liksom inte blivit det som Dele Alli en gång var, eller ännu mindre det Dele Alli skulle bli.
Det får man ändå säga att han inte har blivit.
Nej. Ndombele går till Tottenham. Eller till Tottenham. Han går till Lyon. Tillbaka. Det saknas ju då på mittfältet någon som ska vara längst fram där, va?
Ja, men verkligen.
Jag tänker att Kulusevski har ju arbetskapaciteten och försvarsintensiteten att göra Conte nöjd. Och samtidigt kreativa färdigheter som gör att han kan få vara liksom spetsen på treman och mittfält. Det är det enda platsen jag ser honom egentligen vara i Contes system.
Ja, exakt. För man tänker så här, ja, skulle de spela med en tre, alltså ha Höjberg, Skippel, Höjberg, Winks på som Dynamo, så kan de ju spela med Son, Kane, Lucas liksom. Mm. Och då är ju Lucas-platsen bra för Kulusevski. Men så spelar ju inte alltid Conte liksom, utan, men däremot ja, det, och det enda problemet med den där nummer 10-rollen, det är att Harry Kane typ har tagit den rollen liksom. Han droppar ju tillbaka mycket, slår bollar. Men ja, det blir jättespännande. För han har ju farten för det. Han har ju absolut fysiken för det. Han har tekniken, avsluten. Ja, nej men... Jag är väldigt spänd på att se det här. Jag är inte helt säker på att det blir någon succé eller att han kommer att vara en startspelare. Det är jag inte. I dagsläget. Men potentialen har han för det. Och det ska bli jättespännande att se.
Men det är ett 18 månaders lån ju. Om jag förstod det rätt så var det klausul om Spurs tar sig till typ Champions League eller om man spelar ett visst antal matcher liksom. Ja. Som det blir obligatoriskt köp för Spurs. Och nej, jag är inte heller säker på att det här blir 100% givet direkt ens var han ska liksom, som vi säger, in i systemet. Men han kommer ju få chansen 100%.
Det vore väl konstigt annars.
Ja, men alltså, och grejen är att han har ju någonting som är jävligt spännande. Jag var på plats och jobbade på landskampen på Friends Arena när Sverige besegrade Spanien med 2-1, tror jag det var. Där Kulusevski var ett monster. Alltså på riktigt ett monster. Alltså, han kunde på egen hand uppehålla 3-4 spanska försvarare. Och han har den höjden i sig. Och om Harry Kane droppar och Son ska springa på ytor, så kanske Kulusevski kan göra ett annat typ av jobb i en offensiv trident, så att säga, hos Conte.
Ja, men man ser ju Kulusevski göra sån rollen, fast på andra sidan. Liksom.
Ja.
Det ser man ju.
Och kanske liksom ett ännu, liksom, vad ska man säga... ännu större ansvar i att initiera press och sådana saker. För jag tycker att han har ganska grymma försvarsegenskaper trots att det är liksom offensiven som är en spets.
Hur ser ni Alexander Isak passa in i Arsenal då?
Ja, alltså de har ju ingen annan anfallare än Alexander Lacazette, så att det ska nog gå rätt bra för Isak.
Jag tror att det hade varit en jättebra värvning. Men Arsenal har inte råd att köpa honom. Det pratas ju om 90 miljoner euro för Isak. Det känns ju osannolikt. Och att,
men det är väl 2 veckolöner för Aubameyang när han ska gå till Lyxfällan.
Det känns som att det är den stora frågan just. Alltså prislappen eller utköpningsklausulen för Isak är väldigt hög. Den är
väldigt hög. Och Sociedad har väl inget behov av att... Nej. Släppa honom liksom. Så det är ju det svåra, men det är klart jag tror att han skulle göra ett jättebra jobb. Han skulle passa in i Arsenals modell fantastiskt bra liksom. Men sen vet jag inte hur mycket man ska ta det här med att han är på semester i London. Det kan ju mycket väl vara så att han är på semester i London för att han är polare med Ödegård liksom. Mm. Det är inte otänkbart. Men det är klart att man det är klart det blir rykten liksom.
Mm.
Men vad det verkar så är det väl inga jättekonkreta rykten kring Isak, mer än att jo, men han har en jävligt hög utköpsklausul.
Ja, och att han befinner sig i London liksom.
Ja.
Men det känns som att den där utköpningsklausulen är väl en sån grej som också, om det är någonting som händer sista dagen så är det någon jävel som bara, fuck it, vi kör. Vi fick pengarna. Eller?
Ja, men är det Arsenal då? Skulle de lägga 900 millar på Alexander Isak? Alltså, för allting som Isak kan och har gjort. Så, alltså 900 miljoner är ju 200 miljoner mer än vad Dusan Vlahovic kostade i Juve till exempel. Ja. Det är väl 200 miljoner mer än vad Erling Haaland sägs kosta i sommar. Även om han aldrig skulle välja Arsenal, så är det ju liksom enorma pengar för någon som kanske inte har bevisat 900 miljoner kronor än.
Det är lite småsvajig säsong i år också.
Ja, jag tycker att det är nästan det som saknas främst i Isaks liksom, karriär hittills. Det han inte har visat är att han under en längre sammanhållen period kan hålla den höjden han har. För att det är som att han kommer in i skov också där han är ospelbar i 6-7 matcher. Men sen försvinner han ner. Liksom byts ut efter 55 minuter. Aldrig målprotokollet eller någonting i 6-7 matcher.
Ja, det är där lite problemet med klubben och spelare också som är fruktansvärt defensivt stabilt men inte så offensivt stabilt. Men han, man bara tittar på liksom hans bidrag till Real Sociedad så är det ju, han driver ju väldigt mycket av deras anfallsspel. Det är han som tar bollen framåt, det är han som ja, han både tar den framåt och ska göra det där framme. Så det är ju, där skulle han ju få lite bättre understöd tror jag, ett Arsenal som är lite mer free-flowing.
Absolut, absolut. Alltså jag vill säga att jag misstror inte Isak på något sätt. Jag tycker att han är otrolig. Och jag skulle gärna typ säga med City. Jag tror att liksom, han skulle fungera väldigt bra i Peps system. Liksom. Och tror att det hade kunnat bli ganska bra, måste jag säga. Men likväl så har ju inte Isak visat 900 miljoner kronor. Alltså att det skulle vara en summa för Arsenal att lägga på dem nu.
Nej, exakt. Och då är det ju Arsenal att de måste få in en anfallare för att de inte har någon.
Mm. Nej, det sjuka är att de fortsätter sälja. Alltså de spelar ett så fruktansvärt högt spel just nu. För att, ja, absolut, de gör så med dödkött. De frigör finanser, allting. Men det kan ju också bli så att liksom de kör slut på de spelare de har. De har inget att rotera på. Kan komma in i en sån fruktansvärd formsvacka lagom till mars-april. Rasa i tabellen. Och så är det liksom inte ens Conference League nästa säsong. Och vem ska liksom de köpa då för alla de här frigjorda finanserna?
Ja men och det är, hur mycket finanser har de ens frigjort? Det är det som är frågan.
Ja,
också.
Nej, det
Callum Chambers lämnade ju helt gratis från ingenstans. Och, så det,
ja, men jag tror det lättas upp på lönekontot rätt rejält ändå när man gör så om alla så här.
Ja, men alltså, det är också med Aubameyang och Maitland Niles, båda i lån, kommer tillbaka. Någonstans behöver de finnas med i kalkylerna för nästa säsong. Sen hoppas man de väl säkert kunna sälja dem, men de tackade ju nej till 15 miljoner pund från Wolves till Maitland Niles. Och nu...
Men det är Everton.
Var det Everton?
Jag tror det var Everton.
Okej, okay. De tackade i alla fall nej till massa pengar. Mm. Och nu släpper de ögonen på lån. Och frågan är, ja, vad händer sen då? Mm. De spelar ett jättehögt spel och kanske inte helt 100%igt heller. Och man säger, det finns ju ingenting som heter att vinna Silesisen, men om det finns en förlorare, ja, då är det ju Arsenal.
Men sista var magkänslan då. Spelar han i Arsenal?
Nej.
Efter idag.
Nej. Ja.
Vi har en annan svensk koppling vi kan gå på annars. Pontus Jansson får ny lagkamrat. Det här är gulligt. Christian Eriksen, som i Brentford också kommer att återfinnas med tränaren Thomas Frank, som han hade i danska U17-landslaget. Han fick inte spela kvar i Serie A, Eriksen, efter att ha fått en pacemaker inopererad efter sitt hjärtstopp under fotbolls-EM. Så han var tvungen att byta klubb. Men om Eriksen klarar av att hitta tillbaka till matchform, så det är en jättefin injektion för Brentford det här.
Ja. Alltså Christian Eriksen är en klassspelare. Mm. Det råder ju ingen som helst tvivel om. Och man får ju utgå ifrån att han känner sig väldigt trygg med sin fysiska status och sin hälsa. Ja, det här är väl, finns väl bara vinnare egentligen på det här. Kanon för Brentford.
Ja, det enda är väl att man är halvt orolig för hans hälsa liksom.
Ja,
men det är ju bara det. Men som spelare är han ju den bästa Brentford någonsin haft, by far. Alltså, Christian Eriksen i form går ju in i de flesta lagen liksom.
Jag tror att det är lån fram till sommaren i alla fall som gäller först och främst.
Lån, han har ingen klubb. Han är, det är ett korttidskontrakt.
Korttidskontrakt om sommaren.
Ja. Jo, men det är väl bara fantastiskt om han kan och får spela fotboll igen. Det är ju fantastiskt.
Men alltså, jag har tänkt jättemycket på det här, men alltså skulle Christian Eriksson, jag tror att det är tvåbarnsfassa, skulle han ge sig ut på en fotbollsplan igen om han inte var helt övertygad om att det var lugnt liksom?
Nej, precis. Och han har gjort massa tester och allting visar positivt. Så.
Ja, alltså grejen är, livet blir ju aldrig 100% riskfritt. Men jag kan liksom inte tänka mig att han skulle liksom kunna komma hem och se sin familj i ögonen varje dag. Om det är så här, ja, det är ju 15% att du kollapsar och dör igen, Christian.
Nej, exakt.
Jag kan liksom inte tänka mig det. Så att jag väljer att tro att det var liksom en freak accident, det som hände under EM.
Mm.
Att han har fått alla läkarutlåtanden som finns som säger att det här är ingen fara, Christian.
Jag får säga, Gud var det med Eriksen och lycka till på det där.
Ja, väldigt kristet av
ja. Dig. Jag kände att vi har haft lite för lite andlig spis.
På tal om kristendom så komikern Robin Berglund tyckte jag skrev väldigt roligt på Twitter att han ville skriva för den kristna tidningen Dagen för att man skulle kunna få rubriken Robin Berglund klar för dagen. Jag tyckte det var väldigt roligt. Ja.
Kul ordvits. Vi går vidare. Colombianen Luis Diaz klar för Liverpool för vad som kan bli så mycket som 60 miljoner pund om alla add-ons läggs på. Och så kikar man på en annan ytter, det är Fulhams 19-åriga talang, Lissabonfödde britten Fabio Carvalho för 7 miljoner pund ungefär, tror jag. Han kommer inte komma förrän i sommar då. Pontus, du får börja med de här värvningarna.
Ja, angående Fabio Carvalho så är den senaste uppgiften om att det inte verkar bli klart.
Nej, okay.
Att det inte kommer gå. Och det har ju med tidsbrist att göra. Och Fulham tydligen är lacka på Liverpool för att de plockade Harvey Elliott.
Ja.
Vilket man kanske kan förstå.
Av en jävla anledning.
Carvalhos kontrakt går ut i sommar.
Ja, exakt.
Ja. Mm. Dealen skulle vara att han skulle spela kvar i Fulham till sommar. Men att Liverpool gjorde klart dealen nu då.
Precis. Så ja, de kanske bara vill se vad som händer, jag vet inte. Det är allting konstigt. Men ja, han skulle ändå inte spela Liverpool och det är inte så att han går in i någon startelva i alla fall. Luis Diaz däremot kan ju mycket väl göra det. Fantastisk fotbollsspelare. Allt verkar. Jag har sett honom spela mot Liverpool i Champions League och någon annan Champions League-match. Liksom.
Jag har sett honom, City har ju mött honom också. Han var väldigt bra.
Ja, otroligt bra. Alltså, det är ju verkligen den spelare som sticker ut i Porto när man har sett dem. Och så vann delad skytteliga i Copa America i somras. Men det är ju väldigt kul. Och jag hade inte trott att det skulle vara några värvningar till Liverpool alls i januari. Och det är ju jävligt kul med alla de här Liverpool-reporterna med Paul Joyce och James Pearce i spetsen liksom, som hela januari har sagt att nej, men det kommer inte komma någonting, Liverpool kommer inte göra någonting, det kommer inte ske några värvningar i januari. Sen bara, ja, nu blev det så ändå.
60 miljoner pund.
Ja, de sitter ju liksom i knät på Liverpool, vilket är så tråkigt, för man vet att det görs ju ingen granskande journalistik i den här klubben överhuvudtaget. Men jag är all for it.
Vem skulle orka skriva något negativt om Liverpool? Alltså.
Nej.
Då vet man att man får, säger man A får man resten av alfabetet i röven direkt.
Ja, så är det väl. Men ja, jag vet inte. Det är ändå, det är talande för den brittiska journalistkåren lite grann. Men det är kul.
Att stanna vid Luis Diaz är ju, för det finns ju olika sätt att säga på det. Dels så verkar han ju, alltså han har ju ganska uppenbart spetsegenskaper som är jävligt spännande. Kan ju dribbla väldigt hög fart på ett skickligt sätt. Kan avsluta. Är ju kanske det som behövs för att antingen väcka Sadio Mané eller att man kan känna sig trygg med att sälja Sadio Mané.
Det är väl spår två där, va, som känns som det troliga?
Ja, det är inte alls otänkbart. Och alltså, sen är det ju dessutom de här uppgifterna som kom om att Porto var i stor ekonomisk knipa och att Liverpool sköt till de pengarna tidigt så att de undvek problem. Det var väl Porto riskerade att stängas av från allt Europaspel i så 3 år och inte hade någon betalning in innan sista januari. Någonting. Stämmer detta och de bygger upp en nära och bra relation med Porto, så finns det ju långsiktigt väldigt mycket att hämta med att ha en bra relation där.
Det får man verkligen säga.
För likt sättet som City har värvat Benfica-spelare så är ju Porto precis en lika bra grogrund för fantastiska talanger. Så att det kan finnas enorm vinning i den här Luis Diaz-värvningen. Utan att ha sett honom tillräckligt mycket så känns det väldigt så här alltså Liverpool smart när de gör sina bra värvningar, alltså typ Jota eller sådär, inte också en Chamberlain, utan en sån här välskattad, välplanerad, riktigt jävla bra värvning. Nu får han liksom ett halvår att rotera med Mané, komma in i Premier League, komma in i Liverpool utan press och prestera direkt för att egentligen explodera nästa säsong. Ja, det är väldigt mycket som känns jobbigt nog väldigt smart med detta.
Ja, och hela Porto-kopplingen, den finns ju där. Pep Linders till exempel har ju bakgrund där, och det är flera Liverpool-stab som säger man på svenska, som har koppling till Porto. Och i somras så släppte man ju Marko Grujic dit, där Liverpool har fortfarande inte fått betalt för honom, vilket ju förmodligen också har varit en del i de här ekonomiska problemen, plus att man har kunnat lösa någon form av ekonomisk kompensation. Men att i den här, hela den här affären har nog hjälpts av en väldigt god kontakt i och med, ja, men, kopplingarna bland Liverpools stab och Marko Grujic-försäljningen. Så jag tror att det har, där någonstans så har man lyckats kunna ro det här i land. Men jag tycker just det, det är en, ja, men det, angående man är spåret, så där är ju känslan att nu säljer Liverpool man är i sommar. Mm. För de kommer inte kunna, ska de ge ett nytt kontrakt? Det tror jag nog inte att de kommer göra.
Nej, det, allting måste läggas på Salah ju.
Ja, och då innebär det att, ja, men vi kanske kan få in en summa för honom i sommar. Mm. Och då tar de det liksom. Och det är klart att det är många klubbar som inte kommer köpa en 30-årig, men han är ju en fantastisk fotbollsspelare fortfarande. Mm. Så det är inte otänkbart att någon klubb går in och köper honom liksom, för en ganska bra
summa. Alltså, grejen är, man ser ju också framför sig så att killen Mbappé lämnar PSG i sommar.
Fick en push nu om att det ska vara klart.
Ja, jag såg det.
Deadline day.
Fast inte för en sommar.
Inte för en sommar.
Det finns ju dock en väldigt rolig aspekt på, typ, jag vet inte om ni har sett det där, att Ousmane Dembélé ska vara överens med PSG.
Ja, just det.
Och då är det alltså så att PSG nästa säsong, om det stämmer att de plockar Dembélé, så kommer PSG ha Neymar, spelaren som Barcelona köpte för Neymar-pengarna, och Lionel Messi. Spelaren Barca inte kunde behålla för att de spenderade så galet för att försöka ersätta Neymar.
Ja.
Vi har något. Det gillar vi.
Värt att tänka på.
Det är tänkvärt. Ja. Men apropå Luis Diaz, vi måste ändå få in den fantastiska informationen om hans bakgrund.
Nej, jag är så jävla trött på den redan. Förlåt. Ja. Liverpool Twitter är så jävla vidrigt. Liksom, man fick inte ens hålla den historien liksom, hel i en liten stund innan vartenda konto som hade typ YNWA liksom hade spridit den vidare. Men okej, Pontus.
Ja, men varsågod. Kör.
Men det är ju kul. Det är ju, men det, just hans resa är väl vad den är liksom. Men det är ju jävligt intressant att han kommer liksom från en stam, Wayuu-stammen liksom, som är en av de ekonomiskt mest utsatta i Colombia, där det sägs att en tjugondel av alla barn är liksom, ja, men på svältgränsen. Mm. Att man har liksom, där, han kommer från ett sånt område där det är, de lever ju nästan, ja, men, bortom civilisation. Mm. Det är inte riktigt sant, men alltså, det är väldigt långt ifrån den civilisationen som vi känner till och som finns i Colombia, som är ändå ganska långt ifrån den civilisationen vi har i Stockholm till exempel. Så det finns ju någonting kittlande i att en spelare från den delen av världen som inte hade spelat organiserad fotboll i princip förrän han var 17 år gammal kan bli en sån här spelare. Jag tycker att det är jävligt coolt. Sen behöver jag inte säga något mer än det, Petter. Men jag tycker att det finns någonting jävligt häftigt i en sån resa.
Det gör det verkligen.
Ja, det är klart det gör. Det är klart det gör. Och det här att han var liksom extremt undernärd, ratades av flera klubbar, men sågs av Carlos Valderrama, nationalikon, ja, plockar honom till Atletico Junior. Alltså, och han bara är svinbra.
Det är sådana stories man lever för. Jag tycker det är underbart.
Alltså, jag är mer Ricky Lambert på rödbetsfabriken, att han sen blev antivaxxer. Det är den typen av story jag bryr mig.
Tog vi upp det någon gång i podden förresten? Ricky Lamberts Twitter?
Ja.
Eller Instagram?
Ja, eller sa du bara till mig och Therese? Jag minns
det kan vara så. Men Ricky Lamberts Instagram där han är verkligen så här aktiv antivaxxer, vilket gör allting så himla spännande. Att, ja, men hade man fått gissa en spelare som skulle vara det, ja, men då kanske han skulle hamna ganska högt upp.
Nej, men han hade bara topp 10.
Men det är ändå, det har ju någonting att han är så himla aktiv med sin antivax-kampanj och i sitt försvar och sitt, alltså han älskar ju verkligen Matt Letizia, och det är ju liksom, ja, det är ju Southampton-kopplingen såklart, men den liksom så här, hans Instagram går ut på tre saker. Det är att hylla sin familj, hata vaccin och att stötta Letizia i alla sina, ja, upptåg, eller vad man ska kalla att han håller på med. Men det har någonting. Så för den, för finsmakaren, besök Ricky Lambert Insta, det är kul.
Just det. Jag kommer ihåg det som jag tyckte var mest obehagligt var att han kallade både sin fru och sin dotter för sina, sin beautiful girl.
Ja, just det.
Det. Ja, det har något. Vi stannar i Liverpool nu. Och hoppar emellan med en tränartransfer. Lampard är klar för Everton i en deal över 2,5 år. Det blev ingen Wayne Rooney som vi satt och hoppades på förra gången vi snackade.
Nej, men han som vi nämnde så var det ju så att han ville stanna i Derby. Mm.
Ja, han verkar ha sagt att han ville vara kvar. Ja. Att, det är helt, att han fick frågan men inte ville gå till Everton. Ja.
Mm. Han har ett jobb kvar att göra i Derby, vilket är väldigt beundransvärt. Man gillar Wayne Rooney mer och mer faktiskt.
Det gör man verkligen. Mm.
Ja, efter Pontus fina hyllning till honom förra veckan, eller det fanns någonting i det, så jag fick en förändrad liten syn på honom ändå.
Ja, men han verkar, han har ju, det finns ju mycket med, alltså han är ju en, ja, det, han är väl halvt hjärndöd också, men det finns ju någonting som är beundransvärt med hans person.
Stark rubrik.
Ja, men det är som, jag vet inte, det kanske är så att han egentligen inte är hjärndöd, utan det är bara hans, the combination of Wayne and Aho has never been good.
Men om vi släpper Wayne Rooney, vilka utmaningar väntar Lampard nu då, Petter?
Ganska stora. Everton känns ju som att det finns så mycket röta i klubben. Det blir ju aldrig bra, typ hur de än gör.
Senast är att han vill att Ferguson ska vara kvar i backroom staff i alla fall.
Ja, men det, ja, det kan han väl vara.
Alltså, det var det enda jag hade på dem just nu.
Jag vet inte om Duncan Ferguson är liksom problemet egentligen. Ja, men det blir intressant med Lampard, för att det, en, alltså, det Lampard egentligen har gjort är ju så här, ja, men helt okej i Derby och så helt okej i Chelsea med de förutsättningarna som fanns där. Jag tycker fortfarande det känns som att the jury is still out på Frank Lampard på något sätt.
100%.
Ja. Vi vet inte riktigt vad han är. Och grejen är att det finns ju väldigt kompetenta fotbollsspelare i Everton. Och det finns ju en grund potential i klubben som är jävligt spännande, men som ingen har lyckats få ut. Så att jag tycker att det finns betydligt smartare tränarvärvningar jag tror att Everton hade kunnat göra, men det ska bli jävligt spännande att se om Lampard faktiskt kan visa upp vad det är han kan, om ni förstår vad jag menar.
Yep. Men vi behöver skynda på lite för att hinna klart med allting. Jag tänkte gå till Newcastle då. Man redan plockat in Kieran Trippier och Chris Wood, och nu värvar de mittfältaren Bruno Guimaraes från Lyon för nästan så mycket som 40 miljoner pund kan det gå upp till. 33 miljoner tror jag, övergången från början. Och sen så backen Dan Byrne från Brighton för 12 miljoner pund. Ja, Pontus, du sa i vår chatt i morse att Brunos stats är elit. Elite.
Ja. Det är... jag vet inte, barnet i mig som pratar. Nej, men jag vet inte, det är, i början så pratade vi om att Newcastle var förlorarna i den här transfersäsongen. Med tanke på att de plockade in Chris Wood typ. Men jag menar, Bruno Guimaraes, eller vad Petter hade sagt.
Jag vill inte ens försöka uttala det på portugisiska.
Petter kan nog göra det.
Guimaraes.
Ja, den är fin.
Oklart om det där var Petter eller om han hade kört en Google Translate.
Väldigt Staffan skrivit fram det, ja, precis.
Men nej, det, jag tror att det är en helt sinnessjukt bra värvning. Om man bara rent så här, jag kollar inte, jag har inte sett oändligt med Lyon-matcher. Det ska jag vara ärlig med att säga. Men allting tyder ju på att det här är en spelare som är, ja, men i nästan världsklass alltså. Mm. Om man jämför honom med många av spelarna i Premier League, nu ska vi ju såklart särskilja liga från Premier League, det är skillnad på de ligorna, absolut. Men Bruno Guimaraes gör det Mateo Kovacic och N'Golo Kanté gör bättre. Alltså båda de sakerna Kanté gör bäst och de sakerna Kovacic gör bäst. Kovacic som jag kanske håller som Premier Leagues bästa mittfältare. De sakerna de två gör.
Och jävla belägg.
Ja, jag tycker inte att Mateo Kovacic är en är en solklart sämre spelare än Bernardo Silva.
Nej, men då håller ju precis diskvalificerat dina fotbollskunskaper.
Ja, så får det vara. Jag tycker att Kovacic är fantastiskt bra. Jag tycker att Bernardo Silva också är jättebra.
Jag gillar också Mateo Kovacic, men jag ville bara liksom pausa dig lite innan du blev liksom så här, James Ward-Prowse kommer ta över världen i de 6 månaderna.
Ja, det är bra. Jag behöver någon som håller mig tillbaka. Fler fallskärmar till mig. Nej, men alltså han är på alla liksom kopior man kan mäta på en fotbollsspelare. Mm. Det handlar om att driva bollen framåt, vinna tillbaka bollen, dribblingar, skapa målchanser, skapa skottlägen. Allting är han liksom topp 2% på i världen. Alltså han är en helt komplett mittfältare. Mm. Visserligen i Lyon, det ska man komma ihåg. Det är klart att det kan vara skillnad, men de statsen han visar upp, jag kan inte hitta en bättre mittfältare att värva.
Mm. Nej, jag tror också det här är liksom kanon i allt. Att allt att döma, så förutom Trippier, Byrne och Chris Wood då, så Jesse Lingard skulle ju mycket väl kunna bli klar för Newcastle under dagen, så är ju det här spelaren som står ut väldigt, väldigt mycket i det. Jag tror att alla de andra spelarna på något sätt kan förbättra eller gå in och göra ett jobb. Jag är ju en Chris Wood-älskare, som du vet.
Vem är inte?
Men det här är otroligt. Och jag tycker nästan en av de bästa grejerna är ju presentationsvideon. Har ni sett den?
Mm. Jag har missat.
Han har själv delat den på Twitter, Bruno Guimarães. Allting börjar med att de bara så här screenshotar typ 5 artiklar av Arsenal jagat.
Det är fantastiskt.
Och det är så jävla punkigt. Och ger det långfingret till Arsenal. Att jag uppskattar det väldigt, väldigt, väldigt mycket. Mer sån här liksom, var lite petty och lite jävlig.
Ja, det är kul.
Men det är lite så här, tillbaka till Newcastles rötter någonstans. Att, alltså Chris Wood, det är ju verkligen Steve Bruce och Sam Allardyce Newcastle. Mm. Det är ju inte Newcastle egentligen. Newcastle egentligen, det är ju flärd och kaxighet, och det är ju Barcelona of the North liksom. Det ska ju vara liksom uppstickaren som inte bara är där och retas, utan som också är, ja, men som också är kompetent, som är bra, som kan göra roliga saker. Och det har inte Newcastle varit sen alltså 90-talet i princip. Men nu fan, nu är de tillbaka med Bruno Guimarães. Då är det ju Rio de Janeiro of the North kanske.
Ja, nu kör vi. Vi ska summera det här nu. Vi skulle kunna plocka ut några fler deals. Alltså Aston Villa exempelvis har Callum Chambers skrivit på för 3,5 år. Men jag tänker så här, vilka vann och vilka förlorade det här transferfönstret, säger vi när det fortfarande är ett par timmar kvar på det. Men vi kan börja med förlorarna. Vilka Premier League-lag har gjort ett riktigt dåligt fönster enligt er?
Vi nämnde Arsenal, ja. Givetvis. Sen liksom så här, det är ju de som inte har värvat alls egentligen, typ Chelsea, City. Jag tycker inte att de känns som förlorare. Däremot, alltså
City har det rätt förspänt ändå, så det känns helt okej, rätt lugnt för dem faktiskt.
Ja, men någonstans så är det ju också helt vansinnigt att Newcastle plockar Chris Wood när Wout Weghorst, som Burnley nu plockar in, fanns tillgänglig för mindre pengar.
Ja. Alltså, det är inte som är bättre.
Bättre Chris Wood, ja. Som kostar mindre. Vilket gör Newcastle till, alltså, de gör något jättesmart när de tar Guimarães, men så är det att de inte liksom, om de vill ha en stor gris på topp, ta den yngre, bättre, billigare grisen.
Alltså, också riktigt. En bra rubrik. Den yngre, ja. Bättre och billigare grisen.
Kan man plocka Iberikon för mindre än för gårdsgrisen? Men ta den.
Ja, precis. Varför skulle man inte göra det? Här är en mer välsmakande Iberico, som dessutom är billigare. Mm. Och inte så gammal och äcklig.
Gammal och äcklig. Pontus, har du någon förlorare utöver Pettersson?
Nej, egentligen inte. Det är ju bara, alltså, jag tror inte heller på de här vinner och förlorare egentligen. Det får ju tiden utvisa. Men det som sticker ut är ju att Arsenal inte har, de har ju behövt ta in. Man förväntade sig att de skulle ta in. Mm. Men ingenting har hänt. Det de har gjort är att släppt fringe-spelare. Mm. Vilket inte är bra med tanke på att vi går in i slutet på en säsong där, som jag, får de en skada på Lacazette nu, då kan det bli tufft liksom. Mm, de hade behövt fylla på. Så där är väl förlorarna, men å andra sidan ingenting behöver betyda någonting. Det kan ju vara att de har plockat bort spelare som inte är bra för sammanhållningen, och det är jättebra. Mm. De kanske gör det här, det kanske blir jättelyft för dem, för laget presterar bättre utan de här spelarna i truppen. Så jag tror inte på det här med vinnare och förlorare, men Ja, på pappret så är det väl Arsenal då.
Mm. Men vinnarna då? Om du inte tror på vinnare och förlorare. Vilka har stärkt några aktier markant inför våren?
Ja, men jag tycker att Liverpool med Luis Diaz och alltså knyta de banden till Porto, och om de dessutom lyckas landa Fabio Cavallo, som verkar vara ytterligare en av de här fullhamntalangerna som har någonting alldeles extra för den netta summan pengar. Kollar liksom hans stats också från Championship i år. Han är ju en jäkligt spännande kille. Då kommer ju Liverpool ganska rejält stärkta ur vinterfönstret. Kylian Mbappé till PS eller till Real Madrid skulle ju kunna göra City till vinnare, för att jag tror inte att Erling Haaland och Kylian Mbappé kommer att spela i samma klubb nu i alla fall. Vilket gör att då är vägen till Haaland mer öppen för City. Och när Mbappé går till Real. Så att genom att det sker bakom kulisserna så kan City faktiskt gå lite starkt ur det.
Avsluta med att säga att Rangers could sign Aaron Ramsey kom precis nu.
Mäktigt.
Alltså Glasgow Rangers.
Ja. Glasgow Rangers.
Nej, New York Rangers.
New York Rangers. Jag är Rangers.
Ja, jag var ändå
Aaron Ramsey på backen. Adam Fox
är han så dålig nu med det? Alltså.
Ja, tydligen.
Det sägs att Wolves, Burnley och Newcastle också har varit intresserade, men Juventus are prepared to accept Rangers offer, skriver The Guardian. Så det, eller PA Media bara. Så att vi får se vad som händer där.
Ja, jävligt spännande. Jag vill innan vi avslutar.
Ja, du får jag 30 sekunder på dig.
Ja, vi var tvungna att vara allvarstyngda här i början, och jag tyckte det var viktigt att vi var det, och sen så. Men vi har skojat lite, men det är viktigt att Kicker Rush är trams. Och jag är ledsen att jag inte kunnat bidra så mycket med det som jag egentligen vill på grund av min föräldraledighet. Men jag behöver lyssnarnas hjälp. Jag vet inte om ni kommer ihåg den kamerunska mittfältaren Sean McCone.
Nej, jag
vet inte. Pratar du med oss eller med lyssnarna?
Nej, med er nu.
Jaha.
Ja.
Nej, inte starkt.
Nej, inte jag heller.
Han ryktades, han var ju IFK Göteborgs Mr. X ett år. Han var Aston Villa typ i 2 år. Efter att ha gjort det ganska bra i Lyon i slutet på 00-talet. Jag vet inte hur, men jag kom in på hans Wikipedia-sida. Och det är här min önskan är. För att han har så jävla rolig passage i personal life.
Hur fan hamnade du där?
Skitsamma, det är afrikanska mästerskapen.
Ja, okej.
Så här. In April 2011, McCone was given a compassionate leave to return to Cameroon after his wife and one of his children were involved in a car crash. Sen nästa utgång är in March 2012 he was fined for parking illegally. Varför är det med i hans personal life? Han fick en parkeringsbot.
Oh.
Och det jag vill önska från er läsare, har ni fler sådana här jävla guldkorn från Wikipedia personal life, skicka dem till mig. Jag vill gärna göra någonting med det. Men det är så himla svårt att gå igenom spelare för spelare och hitta guld. Jag behöver er hjälp.
Ja, men det är bra. Men, kan alltså vi sälja in avsnittet genom att lyssna till slutet, så får ni en uppmaning. En gamla vanliga.
Mycket bra. Ja. Nu måste jag sticka.
Tack för idag,
Pontus. Tack för idag, hörni. Hej.
Tack för idag även till dig då, Petter.
Ja, tack så hemskt mycket.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.